Välkomna till avsnitt 262 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig
Kjell heter jag. Kjell. Jag tyckte att din energi här i inledningen inte var så. Jag tror vi får ta det där en gång till.
Ska vi ta det en gång till?
Ja, vi tar det en gång till. Okay.
Hej och välkomna till avsnitt 262 av podcasten En präst och mammut med mig Andreas.
Och mig Kjell,
ja. Vi kan väl vara så transparenta den här gången att vi faktiskt tog en omtagning på introt för att jag var lät som döden satt på min axel.
Ja, just det.
För det brukar det blir annat du klipper i, ja. Men vi brukar aldrig behöva ta om.
Inte av den anledningen.
Nej, ibland tar vi om för att ja, men någon hostar mitt i en mening och så backar vi lite. Liksom.
Ja,
så transparenta kan väl vara hur det blir sen i klippningen.
Och det är också ibland så säger vi dumma saker så klipper vi bort dem.
Så tänker vi ett varv till och stör vi bort det. Så kan det vara. Men att jag har fått ta intron två gånger, det har inte.
För att du låter som döden? Ja. Nej, det är inte så.
Men du, jag känner döden idag.
Jaså?
Nej, nu lät det hemskt för att jag gör ju inte. Det är så ska jag inte säga. Men jag... Det är tråkigt.
Ja.
Och döden kan väl likställa som är tråkig. Ja. Nej, idag har jag liksom inte... Det är måndag när vi spelar in idag. Jag har inte vaknat till, känner jag. Det är grått ute. Det var snö igår igen.
Och så är det pandemi. Och
ja, det är väl det. Alltså.
Lite ont i magen.
Ja, och så fruktansvärt ont i ryggen, förstår du.
Jaha.
Och det påverkar ju sådana som dig och mig.
Ja.
Ja, just det. Nej, usch. Det är inte roligt alltså. Faktiskt var det så att jag hade ett möte i morse. Så skulle vi ha det på plats. Det var jag och en kollega till oss. Och så skulle vi möta två andra från ett helt annat sammanhang. Se om vi kunde hitta någon samverkan. Det var med en lokal basketklubb så här, som också jobbar mycket med ungdomar. Så här. Det var faktiskt det var spännande. Och så. Men då var vår kollega var lite förkyld. Så han sa att jag behöver vara med på länk.
Ja,
och så kände jag att jag är så fruktansvärt ont i ryggen. Jag kan inte prestera ett möte sittandes vid ett bord liksom, vi ska sitta 90 minuter. Så då skickade jag till de här två att vi tar det på länk, min kollega är förkyld och jag så jag låg i någon så här halvställning i soffan. Det är inte kul alltså, det är inte värdigt.
Nej.
Och så det jag gjort idag liksom, jag har stått mycket, hitta olika vinklar liksom, och kunna jobba i ställningar. Och det går bra när man är på jobbet, för jag har sånt höj- och sänkbart visserligen, men när jag så ont vi måste lägga mig på sängen så.
Ja, visst.
Och ta med mig dem med Alvedon liksom. Men då kände jag, jag tar mig ut nu så möter jag dig så vi kan spela in och se hur länge jag orkar sitta i den oergonomiska ställningen. Så, nog om mig och mitt mörker som jag ändå kan skratta åt. Hur har du det, Kjell?
Jo, jag har det inte fullt lika mörkt faktiskt. Nej. Det har jag inte. Jag har också ont i ryggen. Men jag tänkte att just den här gången ska jag inte
säga något så mycket. Låt mig få ha det glatt.
Ja, just det. Jag ska inte ta det ifrån dig. Den äran att få vara ensam om att ha ont i ryggen. Jag kan berätta att jag har en katt hemma.
Är det punkt där, då är det platt. Då är det platt.
Ja,
då
är det platt.
Du har en katt hemma som eller och.
Så, ja, alltså vi har ju två hundar.
Ja.
Och vi har haft katter. Vi hade två katter. Den senaste gick ur tiden för ett år sedan ungefär.
Mm.
Och nu är det en bekant till, en god vän, inte bara en bekant utan en god vän till vår yngsta dotter. Som hade flyttat hemifrån och skaffat två katter, eller tagit över två katter från en annan som inte kunde ha dem kvar. Nu så måste den här vännen flytta tillbaka hem igen så att hon kan inte bara ha sin egen del kvar.
Och inte ha sina...
Och då kan hon bara ha en katt, för om en katt fick hon ta med sig till hem igen så att säga. Men en katt måste ha ett nytt hem.
Mm-hmm.
Och jag har ju sagt tydligt, jag vill absolut inte ha någon mer katt. Inte för att jag tycker illa om katter, för jag tycker mycket om katter. De är gulliga, fina, allt så. Men det är ett pass extra och de rymmer och de håller på och sådär. Och så ska man mata dem. Så. Men nu har vi den hemma hos oss. Sen några dagar tillbaka. Okay. Och vi försöker akklimatisera den.
Detta djur.
Med hundarna också. Ja. För att de är ju... Vill de hemskt gärna döda den här katten? Eller det känns så att det är det de vill. De vill efter den i alla fall. Och så där. Och den,
det så ligger i luften.
Ja, det ligger lite i luften. Och det, är sådär, så att det är inte... Det är inte tråkigt hemma hos familjen Dellert just
nu.
Så att
det är full fart.
Det är full fart där. Ja. Så. Och i morse så hade jag... jag kröp ner i badet. Jag brukar göra det på morgnarna. Och så hade jag en kandelaber på en bord bredvid. Så jag har det. Liksom en kandelaber. Så tände jag den. Så låg jag där i badet och hade det skönt med kandelabern tänd. Och katten kommer. Så här, lägger sig nedanför kandelaberna. Och så sträcker på kassarna lite så här, med klorna, så här, kniper lite så här. Ja, vad gulligt. Så här, och, så, och den vill kela liksom. Den ville komma där och så. Och sen så vet jag inte, den blev så väldigt ivrig så att den hoppade till där och välte ner hela kandelabern på golvet. Med ett ljus, de fyra ljus slocknade så fort. Mm. Andra låg kvar.
I fallet.
Och det femte ljuset, det låg liksom kvar, rullade under duschdraperiet. Så att det var liksom en centimeter från duschdraperiet när jag hann stoppa den här presumtiva brand.
Ja.
Ja. Så. Så att det är så har jag det, kan man säga.
Började du då tänka på din egen
hedanfärd?
Nej, men brandutrustning i hemmet. Jag hade inte, men det var någon natt här någon helg sen, så var det så stort pådrag längs ner min gata. Det kom flera brandbilar och polisbilar och tror någon ambulans. Det var fullt så.
Mm.
Liksom efter där jag bor, hela liksom där alla lägenheter är, så kommer det en litet industriområde och där då var det full brand. Och då börjar jag ändå så här, vänta nu, vad har jag? Jo, men jag har en sån filt som sitter uppe som man kan rycka och en brandsläckare som jag har inventerat. Fick du någon sån tanke liksom att
nej, det hann aldrig tända alltså. Men vi har en brandsläckare.
Ja.
Vi har,
och du vet var den står?
Jag vet var den står. Den står inte på övervåningen där jag var just då, där det skulle ha tagit eld. Men jag vet var den finns och den är lätt att komma åt. Och så vi har nog ganska hyfsat och den är tillräckligt stor för att räcka och sådär. Så det har vi nog ganska bra koll på eftersom man har gått igenom sådana här brandskydd flera gånger med jobbet. Så.
Ja.
Första gången, jag kommer ihåg första gången vi skulle skaffa brandvarnare. Då sa vi det till min svärmor som levde då. Och sa att vi ska skaffa brandvarnare. Varför det? Det brinner väl aldrig hos er, sa
hon. Och då skaffade.
Ja, men vi gjorde det i alla fall.
Ja, det var bra.
Men det har jag faktiskt aldrig brunnit.
Nej.
Hos oss.
Och den sitter i taket och inte ligger någon låda eller något sånt där.
Nej, den
sitter blir man också på med
när vi har många sådana har vi.
När vi har sådana där brandutbildningar. Det är bra att de sker med jämna mellanrum. Det i vårt förhandling om att man ska kunna släcka på jobbet. Det är väl tanken för det.
Ja, just det.
Men då får du ändå just det. Du ska kolla brandvarnaren. En gång per år funkar batterierna.
Ja, just det.
När släcker ska man vända på den och sådär. Men det är bra att bli påmind.
Senaste gången vi hade sån här brandgenomgång på jobbet.
Mm.
Då diskuterade vi vad
som... Då var jag borta. Förlåt, nu kom jag på. Det var inte så länge sedan vi hade det.
Nej, det var inte så länge sedan. Då så hade vi en diskussion. Det här, jag vet inte, det var länge sedan. Måste ju ha varit före pandemin i alla fall. Men det är ett år sedan ungefär då. Typ
fast,
så.
Ja.
För vi samlades på plats på jobbet. Och då hade vi en diskussion igenom om vad kan det finnas här som är farligt i det här, de här lokalerna. Och då blev den här brandmannen lite ställd. När han förstod att vi hade ett ljus som brinner dygnet runt hängande i en kedja inne i kapellet eller andaktsrummet. Det är teologiskt. Det var ju intressant.
Ja.
Det var liksom inte... Där möttes två världar kan man säga, eller krockade ganska ordentligt två världar. Ni får absolut inte ha någonting som kan ha eld, liksom ta eld eller så här. Det är den ena världen, den andra är så här, vi vill ha det här för att Gud, vi ska visa att Gud är närvarande hela tiden. Och det, för oss är det så självklart att så är det liksom. Men för en brandman så är det klart att det måste låta konstigt. Ja. Alltså, så ni släcker inte det här när ni går... Det låter den här oljelampan brinna i sin plast, i sitt plasthölje när ni går hem på kväll.
Dygnet.
Ja, ja, det gör vi. Det gör vi. Mm.
Jag vart var det då? Det spelar ju ingen roll för lyssnarna. Men jag envisades med att släcka det där. Ja. När jag gick hem.
Jaha,
det är nog från kyrkan där vi sitter i nu. Okay, och det behöver vi inte nämna vilken det är. För här finns ju också någon som liksom verkligen brinner runt för kyrkliga traditioner.
Ja, just det.
Ja,
just
så,
det.
Verkligen. Mer än vad du och jag gör när saker ska stå så. Som jag tror inte var så nöjd. Men det var när vi hade haft så här, det här är några år sedan när jag jobbade på ungdomskvällarna. Så var sist, då, ja, men jag släckte för... Fel, förstår jag enligt vad vi... Men det är så här, nu har jag, det är jag som kommer larma på. Det är jag som är här sist. Då släcker jag, då får de tända dagen efter. Ja, jag fick aldrig någon skit för det. Men det är klart att... Ja, så gjorde jag. Nu gör jag inte så, för jag tror inte vi har något sånt när jag i kyrkan hos mig.
Jo, det har ni.
Har vi det? Ja, titta. Ja. Men då struntar jag i det då. Ja, ja, men det är konstigt.
In i själva kyrkorummet har ni det.
Just det, ja. Just det. Men det är konstigt det. Att vi har egentligen ett ljus.
Alltså, det här... En annan av våra kyrkor, där jag har jobbat tidigare, är byggd helt i trä.
Mm.
Där hänger också en sån på väggen. Mm. Och den är liksom typ en halv meter från väggen. Så skulle någon kedja lossna eller att det skulle bli någon läckage i den där, så är det liksom en halv meter till
trä. Sen är, bara trä.
Sen är kyrkan borta.
Ja.
Så, och på den tiden, alltså på den tiden, vilken tid, för inte så länge sedan, så ska vi säga, så fanns det inte heller något riktigt brandlarm i den kyrkan, utan det fanns ett brandlarm som ringde inne i kyrkan, men som inte var kopplat till någonstans. Och där hade vi år ut år tände denna...
Och det har ju gått bra i 50 år.
Ja, just det. Så det kanske går bra i 50 år till. Ja. Och så. Men då, i alla fall, så under en period så bytte vi ut den där mot ett batteriljus istället.
Ja.
Men det är, då är det, alltså det är klart, ja, teologiskt är det inga problem, för Gud är väl lika närvarande ditt batteriljus.
Det är symbolhandling.
Men det ser fulare ut. Ja, alltså, så att det... Mm. Nej, det är som sagt, där möts två världar.
Ja. Har du, nu, vi ska inte släppa lite, nu bara så fick jag en sidoassociation. Har du varit inne, när man är på resande fot, kanske nere i, jag tänkte säga Mellanöstern, men jag menade egentligen Medelhavet. Aha. Så kan man ju kanske slida in i en kyrka.
Eller slinka in.
Slinka
många säger
in.
Ja, det var ett väldigt populärt uttryck.
Slinker in bara. Och titta, och att det är många som har bytt levande ljus mot någon form av ljusorgel i batterifunktion. Så stoppar den lite, så tändsätt så här. Ja. Och det blir ju inte samma sak.
Det blir inte samma sak, nej.
I de här vackra, det är ofta vackra målningar och så här, så vill man kanske... Man går in och gör det och tänder ett ljus, för att du är bara på genomresa. Ja, du går inte på gudstjänst, för då förstår du ingenting och så vidare. Ja, men då har jag tänkt på, det här ser inte så snyggt ut.
Nej,
det förstör lite bilden så, av...
Och det blir... Hur man kan göra väldigt fina batteridrivna ljus nu för tiden och så, men det går inte, alltså ingen tror att det är riktiga ljus. Det är väldigt svårt att tro det. Och då blir det känns lite billigt på något vis, att det står och lyser ett plastljus där med någon fladdrande plastlåga eller något sånt.
Vi hade en... Jobbade du där då? Jag tror inte det. Men det var några år sedan i den här kyrkan, så har vi Lucia-tåg ju.
Ja, just det.
Personalen har Lucia-tåg för... Dels brukar kyrkogårdspersonalen komma dit, och sen är det många från... ett boende, äldreboende som ligger nära sådär. Och det var väldigt uppskattat. Och då var det ett år. Så skulle Lucia ta på sig ljusen. Och det var jag och en annan chef. Han och jag, vi ser framför att nu går larmet. Fast vi gör ingenting. Alltså det var liksom... Alltså det var ohandlingskraftiga vi två vara.
Aha,
de här två männen kan jag säga.
Aha.
Så vi står längst bak, för vi var vid stjärngossar.
Jaha.
Och så ser vi så här, nu går ju larmet, viskar till honom. Han bara, jag tror också att larmet går. För det liksom tändes precis under, och larmet går ju.
Ja.
Och vi går in i varsitt rum och skäms. Så, inte ta tag i det, utan, nej, utan det var ju någon av de handlingskraftiga vaktmästarna som gjorde någonting då, bort med ljusen.
Ja,
så
ja, ja.
Oh, gud vad dålig man är. Så, det var pinsamt. För du förstår ju, det är sekunderna innan action.
Ja,
sekunderna innan organisten ska börja plinka på ja, Sankta Lucia.
Ja, ja just det. Ja, under mitt första år som präst så jobbade jag i Sjöståndskapellet på Södermalm. Eller, ja. Och då skulle vi ha påsknattsmässa där. Och jag skulle hålla i den. Det är den enda gången jag har haft en påsknattsmässa. Det var jag och organisten som skulle vara där bara. Och så tänkte jag hade haft påsk, eller inte haft, men varit med om påskottan flera gånger då. Jag tyckte det var fint, man går in, man tänder ljus, man går in med ljus och så. Och det gör man ju, förstår jag, även i påsknattsmässan ganska ofta. Jag ville att det här skulle vara fint liksom. Vi står vid ingången till det här lilla kapellet, Sjöstadskapellet, med ljus. Och så får de tända sina ljus på våra ljus. Och sen så får man gå upp för trappan och gå in i själv. För där kyrkorummet i det här ligger på tredje våningen, tror jag det är. Det beror inte på hur man räknar. Men man får gå upp två trappor i alla fall. Och så skulle de gå där med i de här trapporna med ljusen, hade vi tänkt. Eller kanske mest jag. Och så kollade vi det med vaktmästarna där. Och sa nej, alltså, du kan inte ta in gamla tanter som går upp för trappan.
Stapplandes
upp för trappan med ljus och går in alldeles direkt under brandvarnaren. Nej. Liksom. Så, nej. Så att det fick inte bli så, utan vi hade ljus tända inne i kyrkorummet istället.
Men ja, vi evighetsljuset får väl brinna vidare. Men det, jag förstår verkligen brandmannen.
Ja, självklart.
Så.
Självklart.
Det är kul det där med perspektiv så.
Ja. Alltså, jag har inte reflekterat så mycket.
Nej,
det är
nej.
Just då när brandmännen kommer, det är då man reflekterar över det där. Annars är ja, men det är fint det här, Gud är hela tiden närvarande.
Ja. Ja. Mm, fast vi vill inte behöva vara närvarande för att ni är klumpiga.
Nej, precis.
Nej, vet du, vi hade ju en fin gammal, ja vi säkerligen pratade om
det har vi gjort,
så många år sedan. En gammal fin prästgård
ja,
som var
det.
Precis nyrenoverad. Mm. Som låg i församlingen. Det var precis nyrenoverad.
Ja just det var bara någon dag innan. Eller?
Ja precis, jag hade ju varit där två kvällar innan med ungdomsgänget och de hade målat så här livets träd på väggen. Jättefint, det var liksom sista, sen var det helt klart.
Ja.
Och så var jag iväg och så ringde någon skojfrisk kille och sa att det har brunnit ner, sluta. Så hade det brunnit ner. Och vi skulle egentligen då sovit där den natten. Vi ville ungdomarna så nej, jag skulle bort, så det går inte. Ja, och vem vet, då kanske det inte hade hänt. Eller så hade det blivit en olycka.
Ja, precis. Visst, men
det var ju
katastrof. Men där var inte något kvarglömt ljus eller någonting. Det var väl något elfel, eller vet man
ingen vet om det var anlagt eller inte. Men det var ju nydraget, så ingen aning.
Vi låter det vara så.
Vi låter det vara, och det är väldigt... Det är tråkigt, såklart. För att det var,
ja, verkligen.
Det hade liksom sådana drömmar, hela det distriktet där. Ja, men nu ska vi börja med, nu har vi en ny, fräsch kyrkkaffe, begravningskaffe, lokal och en nytt ungdom. Hopp.
Jag hann vara där ett par gånger för jag hade konfirmation, eller konfirmander.
Ja, just det. Just det.
Där.
Det var ett jättefint hus ju.
Ja, ja visst, så, absolut.
Ja, så
var det väl det.
Ja. Jo, jag tänkte på det med associationer.
Ja.
Alltså det som med brandmannen, alltså han tänkte, alltså hans värld var det liksom släckljuset och här var det något teologiskt.
Ja,
jag tror inte jag nämnt i podden, för det är väl något jag inte helst nämner högt. Men jag håller på med en hårbehandling, så kan man säga. Ja, det har vi inte, du vet inte, så
nej,
det har vi inte nämnt det.
Nej.
Och då var jag hos en jag har varit där två gånger. Man gör en speciell injektionsgrej så. Väldigt fancy. Men i alla fall, då var det första gången, det var ungefär en månad sedan, så var det en latinamerikansk kvinna som utförde det. Och hon sa, ja men vad gör du? Så jag jobbar i kyrka. Jaha, men vadå, har du hand om alla munkar och nunnor? Så här. Jag var nej, alltså det är svenska kyrka, alltså det är präster och jaha. Men då ingen, nej, för liksom, hennes referens var något helt annat.
Ja,
så. Nej men alltså så här hos mig då jobbar som jag är chef, det är några präster, det är diakon, sådana som jobbar med barn. Och vad många, du vet, det var verkligen en helt annan bild som, från hennes ingen aning, nej, kultur och arv och sådär. Sen var det en månad senare. Mm. Sånt här imponerat mig. Första hon säger då, säger hon så här, hur går det med den här prästrekryteringen? För ja, det sa jag, vi håller på, det var precis, och jag hade nästan, ja, det gick väl bra, sådär. Ja, ja. Och så här, ja, och jag var där du bor, och, för jag fixade mina naglar där. Du har ju tydligen, du har ju sagt var jag bor i förbifarten. Sånt där imponerar verkligen på mig, när folk är så här alerta och ja, lyssnar på saker. För förstår många som har varit där under en månad, vi har träffats en gång.
Ja, just det, just det.
Och det är samma sak har kommit upp, vi håller på att rekrytera en kyrkoherde, han ska gå i pension. Och det var det flera, både personal och förtroendevalda, vi har ju liksom intervjuat många för att få bra underlag. Vad behöver vi för en kyrkoherde? Då kom det upp väldigt, väldigt många sa att ja, vi kommer aldrig hitta en kyrkoherde som är så bra på namn och komma ihåg saker som den vi haft. Och det har han verkligen kunnat. Alltså, det tog inte han många dagar, så visste han ju, ja, men det är du. Så här, ja, tanken, ja, innan man det, själv hade lärt hans namn, hade han lärt sig alla hund. Nej, men typ. Ja, så ja, där är väldigt imponerande. Jag är ju fruktansvärt dålig på sånt där. Och jag vet inte om han, hur han ställer sig.
Ja, det beror, det är lite
jag olika, tänker när vi åker med konfirmander, ja, det blir svårare och svårare.
Ja, det blir det ju såklart. Men jag, än så länge så brukar jag lyckas lära mig alla 35 namn, eller vad det är, fram till konfirmation. Men sen, och har man kanske kontakt med vissa av dem, om de på Instagram eller något sånt, man har kontakt, eller man träffar dem i någon ledarutbildning. Men annars är ju de flesta är bortglömda, är inte bortglömda, men nej, deras namn är bortglömda. Ja. Inom några veckor efter konfirmationen. Något år har jag haft två läger och då har jag lärt mig 70 namn som också är bortglömda såklart efter några
min
veckor.
Bild
är... Och det är i och för sig, det är sunt också på något vis, kan jag känna. Man har inte gått omkring med
massa namn i huvudet.
Nej. 500 konfirmanders namn i huvudet liksom.
Nej, men när du och jag började tycker jag att vi var bättre på det. Men vi kan, så här också, vi jobbade på lite annat sätt då.
Det är
att vi var mycket mer engagerade med direkta arbete med konfirmander. Nu är vi inte, utan vi har byggt upp en helt annan struktur, att vi coachar ledarna i mycket större utsträckning.
Det är väldigt skillnad.
Tar ett steg tillbaka.
Och nu senaste året så var vi ju inte ens, alltså vi var inte ens på läger då, utan då hade vi ju ett hemmaläger. Och då träffar man dem inte i alla situationer, utan då sitter man några timmar tillsammans och sen man äter lunch tillsammans, gjorde vi i alla fall då. Och sen så har man någon timme och sen åker man hem. Och så är de hemma och så kommer de tillbaka dagen därpå. Nej, det blir inte samma sak. Man får inte samma närhet till konfirmanderna. Och som sagt, vi med stigande ålder och bekvämlighet kanske. Eller om det är helt enkelt så att vi är lite, så märker att vi behövs inte på samma sätt i den operativa verksamheten.
Nej, verkligen, liksom. Verkligen.
Så.
Jag gjorde ju missen en gång. Jag vet inte om du minns det, men det var för mig väldigt pinsamt. Förr så brukade du och jag möta ledarna en dag och sen började typ konfirmanderna dagen efter.
Ja,
sådär.
Ja, just det.
Men sen har vi rationaliserat bort det, så att vi startade ju, så var det året i alla fall, så startade vi samtidigt. Nu var konfaträff och ledarna kom.
Ja.
Och så sitter vi har haft gudstjänst och så sitter vi i en ring och så ska alla presentera sig.
Ja.
Och då typ börjar ju ledarna. Och så jag pekar på alla ledare, så säger ditt namn och hur gammal blir det, så här, bla, bla, bla.
Ja.
Och sen sitter det två bredvid mig som är ledare.
Ja.
Men det visste inte jag. Utan jag tänkte, de var ju nya, såklart.
Ja, visst.
Och vad med vi då? Och då gjorde jag väl ändå någon snygg grej. Ja, men det satt ni där. Ja, det var ju min höger. Vet jag, ser inte åt höger. Bla, bla, bla. Så ja, ni, ja, klart jag glömde er. Jag hade ingen aning. Nej, det är dåligt. Det är stigande ålder, visst, men det är också lite nonchalant. Alltså. För vissa är verkligen duktiga på det. Och jag kan uppskatta det, folk som kan. Det är så viktigt att kunna få folks namn. Och inte
ja, alltså, men det liksom brukar jag säga också. Att det är väl det minsta man kan begära av mig. Att när jag är på läger med konfirmander så ska jag veta vad de heter.
Ja.
Sen, och det gör jag, som sagt. Det brukar ta, beroende på hur mycket man träffar, hur mycket man... För så här, om vi ska vara öppna med det också, så en tydlig grej som har hänt de senaste åren är att vi brukar bekvämt nog sätta oss utanför matsalen när vi äter.
Det är den där alltså.
Det påverkar mycket. Ja. För att sitter man med konfirmanderna vid bordet, även om man inte har de djupaste samtalen, men man ser...
För där har vi sådana namnlappar.
Så man lär sig deras namn. Nu sitter... Nej, men det är skönt att sitta utanför, för det låter så förfärligt. Ja. Och det gör det ju. Ja. Och det är
ingen som har något emot att du och jag sitter precis utanför.
Absolut inte. Utan det går jättebra. Men då tar det längre tid. Så att det kanske tar mig en vecka, men sen kan jag alla namn.
Ja.
Men som sagt, förra året så blev det annat, för jag lärde mig aldrig riktigt namnen där.
Ja,
och det var inget, det är ju lika bra för människor, ungdomar som alla andra, men det, ja, mina förutsättningar är sämre. Men för jag tycker som sagt att det minsta man kan göra är att prästen åtminstone vet vad jag heter.
Ja.
Sen blir det ju på något vis en kunskap på ytan, för jag vet ju inte vilka de är, men jag vet i alla fall vad de heter. Och pratar man om någon så vet man om det är den där personen. Ja. Liksom. Och jag kan tilltala den personen, ja, med dens namn istället för att säga hörru du eller
pojken. Vi har haft de sista åren någon form av tävling, va? Att den som lär sig alla namn först får en glass typ.
Ja, ungefär den, så. Ja. Den kommer ju varken du eller jag.
Den har vi aldrig vunnit. Nej. Men sen, vi kan gå så här, 2 dagar. Alltså, vi har kommit en dag efter vi är på läger.
Ja.
Så är det någon ledare bara,
nu vill jag testa, ja, nu vill jag testa.
Va,
absolut. Och så är alla rätt.
Ja,
skolstorlek, ja, det är fantastiskt bra.
Ja, allting. Det är otroligt det där. Vi lämnar det. Men jag uppskattar verkligen folk som är lagda så.
Ja.
Har vi någonting vi vill prata om? Det har vi pratat, men har du hittat något spännande?
Ja, eller? Absolut. Det här är väl, eller har du på något på gång, alltså, kanske?
Jag har någonting bara snabbt.
Och ja, jag har också bara snabbt.
Ja, nej, men alltså, i tidningen Dagen så står det om Hillsong, som är en frikyrkorörelse som växer otroligt snabbt. Den var väldigt lång och jag har inte läst det så himla noga, så jag ska inte gå in på det så mycket. Men det handlar om att det finns en hel del tystnadskultur, liksom vittnas de inifrån, att ledare, alltså volontärer får liksom slita ihjäl sig och sådär. Och sen står det om allt fantastiskt som har gjort också, alltså de har ju vuxit otroligt. De hade ett ställe, nu tror jag att de har 7, de kallar för campus, alltså liksom kyrkor, och under de kommande 10 åren vill de växa med 10 till, och de döper ungefär 300 per år. Det är ju väldigt många på en sån ändå liten församling. Men när jag läste tänkte jag säga, men det är väl klart att det blir slitning om man växer större än vad man själv hinner med.
Ja,
och inte har, det är ju, alltså, är det något vi har i Svenska kyrkan fortfarande, är det personella resurser. Och vi växer inte speciellt snabbt, utan snarare faktiskt tvärtom, att det är ju folk som lämnar kyrkan. Däremot kan ju vi ha en enskild verksamhet som växer och sådär.
Och enskilda församlingar också.
Ja, men absolut. Jag tänker bara oss nu som är oss närmast. Så men jag bara landade, för det var lite såhär, men är det kritiskt? Men det är klart att det blir svårt. Alltså när någonting växer så enormt snabbt, du har väldigt lite personal, du har väldigt mycket volontärer och folk vill ge, för det är ju häftigt också, man vill ju ge när man ser, oj, vi blir bara fler och fler.
Ja, så, ja visst.
Och att, att folk blir utslitna när man hänger inte med sin egen kostym liksom.
Nej, just det.
Svenska kyrkorna jobbar ju mycket, vi har pratat ju mycket om ny kostym. för att vi behöver bli färre. Alltså, ja, vi får en annan,
liksom, sy in
kostymen. Och här behöver man lägga ut den, som är såklart trevligare. Men det ställer ju också väldiga, väldiga krav. Vi skojar någon gång om att tänk om alla våra medlemmar skulle komma en söndag.
Ja, just det.
Och jag tror att vi är i sånt nu. Är det 35 000? Tror jag ungefär. Det är det lite under hälften av, ja, spelar roll, det är ju hur många som helst som är medlemmar i Svenska kyrkan. Tänk om alla skulle komma söndag.
Vi skulle
aldrig fixa det.
Nej,
alltså det är inte bara för nej, vi skulle inte fixa det om det var, eller bara 5 000 ville komma varje söndag.
Nej,
det skulle vara 3 problem, men då skulle vi slita också, så att, ja. Ja, jag kanske kommer tillbaka till det, jag ska läsa noggrannare, för det var väldigt intressant, men det jag förstår att det är svårt.
Alltså, visst, absolut.
Men fortfarande, kyrkmåttmätt är en väldigt ung historia, så att säga.
Ja. Jag vet inte om det, fast det kanske inte var då. Jag lyssnade på någon radiodokumentär om en sån karismatisk, men jag vet inte, det kanske inte var Hillsong, så jag vill inte utvidga detta. Men det finns typ P1-dokumentär eller något sånt som handlar om också någon församling, snabbt växande församling med karismatiska ledare och så vidare.
Det kan nog mycket väl vara ett den.
Bara ett stickspår emellan som inte har något med något att göra, utan det är när vi läser på inför de här avsnitten. Och så här, nu sa du så här, Ja, det här är en lång artikel. Jag har inte läst så mycket av den. Så att jag vill inte gå in och djupare på den. Tänk om våra folkvalda politiker skulle göra på det sättet. Så här, ja, det här förslaget, från statsministern här, ja, det är säkert bra. Jag har inte läst så mycket. Så att men jag tänker tala om en annan sak utifrån det här förslaget.
Ja, men, absolut.
Det kommer, så man är glad att inte de gör
nej, precis.
Eller
precis.
Att om de inte gör.
Nej, men hos oss är lite snabba puckar.
Ja, det är lite så.
Vi behöver hitta.
Jag tänker inte att vi ska jämföra oss med riksdagsmännen heller.
Nej, precis. Får jag bara ta en snabb sak?
Absolut.
Sen ska du få komma in.
Absolut.
För det läste jag om. Nu hittar jag inte vad det var. Men det spelar faktiskt ingen roll.
Nej, just det.
Nej, men så här, jag ska ta en bit här. Biskop Johan Dahlman har kallat sig en dålig bedjare. Aktuell meny. Bönebok. Har du svårt att känna inspiration över sättet ni att be? Då är det gott sällskap. Även Johan Dahlman, biskop i Strängnässtift, har brottats med detsamma. Vi behöver göra bönen till en vana, som att borsta tänderna ungefär, säger Dahlman. Och nu hoppar jag till någonting annat. Vi håller på och gör några intervjuer lokalt i Kummerby då, där jag jobbar. Det är en som frågar, kan inte jag få intervjua några och skriva om hur livet under pandemin har varit.
Mm-hmm.
Så jag har varit intervjuad förra veckan.
Vad ska det här vara till?
Bara på lokala Facebook. Så okay, det är en som är med i gudstjänstförsamlingen och ville ha något att göra. Alltså sådär. Ja. Och jag tyckte, men spännande, det kan vara kul att se. Mm. Så jag så intervjuat ett par volontärer, någon mer i personalen och som mig i rollen som distriktschef. Liksom. Och det som återkommer, en av frågorna var, hur har ditt typ andliga liv påverkas under pandemin?
Aha.
Och alla där då, jag ska inte svara för alla, men det var väldigt genomgående att det här med bönen har verkligen stått åt sidan. Alltså det är svårt att hålla upp samma böneliv när man inte har den fysiska gudstjänsten. Alltså den delen, och du svarade ju också någonting liknande, den delen har jag också tyckt varit svårare digitalt. Ja, alltså det finns någonting när vi ses eller, och då jag som jobbar och leder en kyrka, om jag har det svårt, hur ska då inte gemene gudstjänst, nu säger jag inte att jag har en starkare tro än annan, men jag tror att
vi jobbar med det hela tiden
och nu har vi inte gjort det. Alltså vi har inte mötts till personalsamlingar där vi alltid kanske börjar med att be, och vi har sådär. Men jag märker av det, och det var intressant och lite skrämmande att det var fler än mig som vittnade om det. Hur har du haft det under den tiden, just med med bönelivet?
Så länge vi firar våra riktiga gudstjänster, alltså nu så riktiga, jättedumt uttryck, så länge vi firar alla fysiska gudstjänster, så blir det någon sorts rutin i det här, just. Så det är det du säger också.
Ja.
I den förra arbetsplats så var det varje vecka var det veckomässa, och jag gick 99% gick jag i den där mässan.
Ja.
Därför att jag var ändå där och det passade jättebra mitt på dagen inför lunchen och så var jag ändå där. Sen finns det inget motsvarande där jag jobbar nu, så där har det liksom minskat det där. Och jag behöver, det har jag varit inne på förut, jag behöver verkligen de här rutinerna, för jag är en ganska dålig bedjare, så att säga, rent spontant sådär. Det händer något fint och jag glömmer nästan alltid att tack. Liksom, och så därför har jag ju, jag har också nämnt förut, men därför har jag också gjort ungefär som Jan Dahlman säger, är rutin.
Uh-huh.
Alltså varje gång jag kommer till jobbet på morgonen, så ja, men då går jag in till altaret där det evighetsljuset brinner.
Just det.
Och ber en bön, tack för att jag är här, tack för allt jag har, allt jag får och så. Så det har väl minskat just därför att, som du säger, vi samlas inte till andakter på samma sätt. Sen är det ju, jag leder ju digitala andakter och där ingår ju en bön, och där har vi ju också där är en grej som jag faktiskt provat på nytt, det har jag sagt förut också nu här, om det här med att folk digitalt får skicka in böneämnen som jag sen ber en avslutande bön i den här kvällsandakten.
Just det.
Och det är, kan man säga, utanför min bekvämlighetszon egentligen. För att, och när jag var ny vigd som präst, då sa jag nästan nej. Liksom om någon frågade mig, kan du be för det här? Det kan ju be, kunde jag göra, men inte öppet. Nej. Inte offentligt, liksom, när andra hör. För att jag har inte det där med mig, att man, hur man formulerar sig och hur man snabbt får in en olika bönämnen. Men det här har jag fått öva på under de här senaste pandemimånaderna här, när jag har haft de här kvällsandakterna. Både för det har kommit in 4-5 bönämnen som jag då väver in. Och där har jag fått lära mig något nytt, kan man säga. Ja. Så där, på det sättet har väl bönelivet ökat. Men mitt privata böneliv...
Ja, det jag tänkte.
Jag förstår ju det. Och där... Ja, det, delvis har det nog minskat faktiskt. Just för att vi inte har de här rutinerna.
Rutinen, det är så viktigt. Ja. Och hur är det då inte folk som inte har varit i kyrkan på ett år? Ja, fysiskt kommit i gemenskap och sådär. Ja. Sen vet ju jag har ett gäng bönetanter hos mig. Mm. Som brukar ringa, vad ska vi be för nu? Så jag vet att har de en lista så vill de fylla på den. Och så. Jag skrattar för att det är så fantastiskt. Alltså det är jätteroligt samtal när de ringer. Kan vi komma förbi så får vi höra vad vi ska be för nu. För det är så långt ifrån mig själv. Jag önskar att jag var där. Liksom. Men det kanske blir när jag blir äldre. Hoppas det. Föredömligt. Men... för mig, när jag är på jobbet, så de dagarna jag kommer ihåg det, jag är inte lika bra på rutiner som du, att gå in i kyrkan först, innan jag gör någonting annat. Alltså jag kan väl hälsa på de sitter i kaféet möjligtvis, men sen vill jag gå in i kyrkan, andas, vara där, tack, nu kör vi den här dagen. Då blir oftast dagen bättre, så enkelt liksom, än att jag bara... kasta mig in i någonting. Bara få den där minuten.
Ja.
Själv, stilla. Nu kör vi.
Så och där har ju du förmånen, precis som jag hade min förra distrikt, att kyrkan ligger precis där vi jobbar.
I församlingshemmet.
Så att där jag jobbar nu skulle jag behöva gå från församlingshemmet iväg en mycket liten bit i och för sig, men ändå till kyrkan. Kanske också öppna upp kyrkorummet, låsa upp, larma av och så vidare för att gå in där. Och det gör jag ju inte. Men däremot finns det ett litet andagsrum som jag brukar gå in i. Då. Så, men för det är ju en stor... Det är mycket lättare att få det här som rutin om man verkligen har tillgång till ett litet rum eller en kyrka. Så att säga, när man
här tror jag att det finns andra församlingar som har varit mycket bättre på att... få in folk rutinmässigt i någon form av digital eller skicka hem. Jag vet inte, jag har inte sett så mycket om det.
Nej,
men jag kan tänka att det finns andra som har lyckats väl. Men jag känner personligen att det har inte varit så bra för min del.
Nej.
Så, det är viktigt med rutinerna och allting. Vi tar något.
Först så kan jag ju... Jag har några korta grejer här. Ja. Som, den första är att det är en kyrkoherde i Göteryds kyrka. I Småland ligger tydligen det. Det låter ju Göteryd. Det måste det vara. Där kyrkoherden tillät fler än 8 personer att fira gudstjänst. När fler än 8 personer dök upp till Göteryds kyrka för att fira gudstjänst på Jungfru Marie bebådelsedag valde kyrkoherden att släppa in dem, skriver Smålänningen. Som präst kan jag inte neka någon att komma in i Guds hus, säger han till tidningen. Totalt var det 19 personer i kyrkan. 14 gudstjänstbesökare och 5 medverkande. Efteråt anmäldes händelsen till länsstyrelsen som kontaktade kyrkoherden. De har avskrivit ärendet nu och han säger han vet vi har gjort fel, det ska vi inte göra om. Vi har nya rutiner och ska förebygga det här. Så. Men jag tycker lagen är orättvis, men självklart ska vi följa lagen. Och det där att om den är orättvis, det har ju vi diskuterat det där. Men, jag förstår ju dilemmat som vi också har sagt 1000 gånger här sedan den här pandemin utbröt. Hur säger man till folk att du är inte välkommen in till kyrkan idag? Nej. Det är ju inte lätt. Sen samtidigt så här, som präst kan jag inte neka någon att komma in i Guds hus. Men nu handlar det ju om en pandemi faktiskt. Vilket innebär att det är fara för liv och lem.
Ja.
Så därför har jag svårt. Jag skulle inte säga på det sättet. Men som sagt, det här är ju mycket svårt.
Nu har ju vi valt en annan väg. Vi har ju inte haft några gudstjänster.
Nej.
För det finns ju andra som... Har kört hela tiden och kanske gjort 4 per söndag och så gånger 8 då, liksom. Eller hur man har löst det.
Just det.
Så att det var fler som har stött på utmaningen, så ska jag säga. För det har ju inte vi. Vi började ju där, jag fick upp något minne faktiskt här för någon dag sedan. Nu när vi valde att stänga kyrkan.
Ja.
men ändå var inte så i början. Vi firade,
ja, vi firade en gudstjänst utan någon församling. Ja. Det var bara präst, organist och vaktmästare. Kyrkvärd fanns det nog i
vissa innan fall vi började filma därifrån.
Ja, just det. Mm. Precis. Jag tror att jag möjligen var den första som hade en sån där.
Kan det stämma?
För jag fick frågan av kyrkoherden om jag kunde ha en gudstjänst där ingen kom.
Ja.
Sen kom han själv, så det blev åtminstone en kyrkobesökare.
Ja,
men sen, och sen började det filmas då. Och då,
vart det annat,
då blev det annat. För jag kunde nog känna att det kändes väldigt meningslöst att fira en gudstjänst som ingen kommer på.
Ja.
Jag förstår tanken, men det kändes konstigt. Och jag tror att vi...
Som evighetsljuset.
Ja, men det är ju tanken. Så. Precis, det var det som jag tänkte. Det ska firas en gudstjänst. Ja. Även om ingen kommer hit så ska det firas en gudstjänst. Och då tänker man ju, ja, jag menar, det ska upprätthållas ett gudstjänstliv liksom.
Mm.
Men jag tror att de flesta av oss nu är överens om att vi inte skulle göra så igen. Att fira en gudstjänst utan besökare. Men däremot besökare i form av digitala...
Man blir lite nyfiken på vem det var som anmälde. Var det någon av gudstjänst?
Det skulle, ja, det måste det ju ha varit. Ja,
annars skulle man inte veta att...
Nej. Så det måste det ha varit. Ja. Så det känns ju...
Men ja, det är ju gott att höra att det varit nedlagt. För att, ja.
Ja, det är ju inget som ska drivas vidare sätt heller. För han visste ju också att det var fel. Men också mänskligt. Ja, hur ska jag kunna stoppa dem för att komma in i kyrkan? Ja. Jag är ju präst liksom. Ja. Så att, även om vi är... Jag vet inte vad de har för regler. Men vi har ju här att vi får inte. Alltså, vi säger ifrån. Vi har ju till och med fått höra att man ska avbryta begravningar och så vidare. Om någon inte beter sig på rätt sätt. Det är jättesvårt. Men ja. Och det har jag tack och lov inte behövt ta ställning till någon gång. Utan det har hållit sig.
Jag har varit med någon gång. När vi har nekat. Alltså på grund av att det har varit för många.
Mm.
Alltså brandskyddsmässigt. Ja, ja. I normalfall är ju det vi har att förhålla oss till. Ja, i denna lokal får x antal vistas. Liksom. Mm. Men där också vet ju sanning någon... konsert jag kom in bara för att kolla hur så skulle inte vara, jag skulle egentligen inte vara på den utan tänkte bara jag ska se hur det går liksom.
Mm.
Och då frågade vaktmästaren, du, nu är det väl lite många, va?
Jaha.
Ja, det är det lite många. Men bad vi en bön så gick det bra. Men sen ändrade vi också rutinen ett system då, så att visste hur faktiskt hur många det var som släppte in och så. Men det är ju svårt, det är jättesvårt.
Mm. Ja, som sagt, det känns ju jag kan ju sympatisera med den inställningen och säga jag kan inte neka någon komma in. Jag förstår ju tanken såklart. Att vem är jag att neka människor Guds nåd liksom så.
Men ja, jättesvårt. Ja,
det är svårt.
Hörde du, ska vi kasta oss på en andakt?
Jag tror vi kastar oss på en andakt.
Ja, jag tror det.
Mm. Och då är det så att det är den tredje söndagen i påsktiden.
Ja.
Och rubriken är Den gode herden.
Nu är det dags för den igen.
Nu är den gamla klassiken tillbaka. Och då läser jag ur Johannes evangelium. Jesus sa, sannerligen jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sen sa Jesus, sannerligen jag säger er, jag är grinden, inte fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd.
Vad tänker du här?
Ja, vad tänker jag? Jag tänker att som ofta hos Johannes är det en vacker text. Ja, jag tycker om stämningen, känslan i texten.
Väldigt målande. Så.
Väldigt målande. Mm. Och det är starkt, jag är grinden.
Ja.
Jag är, vad heter det? Jag är grinden, inte fåren. Jag är grinden. Och det är en stark bild. Och sen kan jag ju förstå innehållet såklart. Eller inte såklart, det är inte alltid man gör det. Men det kan jag ju göra här.
Mm.
Man måste komma, för att egentligen säger Jesus i den här texten att för att komma till Gud så måste vi gå genom Jesus. Han, det är han som är grindvaktaren här. Och går man in på något annat ställe så är det fel.
Ja.
Liksom. Sen vi kan diskutera det. Det kan man diskutera om hur det är med det. Om man kan komma till Gud på flera ställen. Men jag är ju för min del tacksam att vi har Jesus att komma till Gud igenom. Sen jag vet inte vilka, om jag ska börja räkna hur många gånger vi har sagt just den saken. Men jag säger ingen... Jag säger inte att det är fel i någon annan religion. Jag kan inte säga det att i islam så kommer man inte till Gud. Det vet inte jag, för jag är inte muslim. Men jag vet att vi, genom Jesus kan vi nå Gud. Det är jag helt säker på. Personligen övertygad om detta. Och jag är ju kristen. Och därför utgår jag från den kristna kontexten. Och därför kan jag säga, ja, jag tror att Jesus är grinden in, liksom.
Mm.
Om alla andra är tjuvar och rövare, det vill jag låta vara osagt.
Vilken shitstorm du skulle fått om du la ut den texten. På sociala medier skulle kunna från vissa håll. Att du som präst öppnar upp för att någon annan religion kan ha. Jag delar ju din bild. Så, alltså, det är därför vi sitter här.
För det är nog olika. Alltså, det finns säkert många, många, många präster som tycker så här också.
Ja,
men det finns också de präster som inte gör det. Utan menar att men det, Gud, Jesus är tydlig. Du kommer, och på ett annat ställe säger han också ingen kommer till Gud utom genom mig.
Ja.
Och där är det väldigt tydligt.
Att absolut.
Det är verkligen exklusivitetsanspråk. Det är bara jag. Bara genom mig. Och då får man ju ta den diskussionen. Vad tror vi att Jesus har sagt? Vad menar Jesus och så vidare? För det är ganska... Vi kan ju inte säga att vi förstår inte vad han säger. För det kan man ju ibland vara... Vi fattar inte riktigt hur han menar. Men här, jag är grinden. Eller jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Herren utom genom mig. Det är tydligt. Mm. Det är väldigt tydligt. Alltså, ingen annanstans utan bara genom mig. Men så får man också hålla i minnet vilken evangelietext som... Det står så här i Johannes evangelium, som redan har utvecklat en teologi därför att den kommer så mycket senare än de övriga evangelierna.
Ja, ja.
Så att ja, det här är, men det är en vacker text och jag tror att den är sann så tillvida att vi kan komma till Gud genom Jesus. Jag tänkte sjunga en psalm som var nummer 47. Det är en gammal, gammal och gammal. Den är ganska gammal. Den är från 1935. Och heter Säg, känner du det underbara namnet? Det är inte en av dessa, de här moderna lovsångerna. Nej. Så kan man säga. Det är, så språket är ju därefter. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lov har sjungits ut i hela världen över varje land. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än han. Det namnet strålar som en morgonstjärna över jordens nöd och natt. Det skänker mod och tänder hoppets låga där den flämtat svagt och matt. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, inte ett annat namn än hans. Det bringar himmelsk fri till kvalda hjärtan, skänker ut i sorgen tröst. Det bjuder vind och vågor vara stilla när det stormar i mitt bröst. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än hans.
Tack så mycket för det, Kjell, och tack kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni är med oss på detta.
Tack.
Och ni kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingling!